Och då skulle man, då tänker jag så här kring en sekventiell process, att jag tänker sekvenser, vi delar upp det i delar. Och vad är det vi för något, vad är det vi ska dela upp då? Jo, om vi tittar på ett arbetsflöde, vad är det för någonting vi gör? Jo, vi har ju en massa olika moment. Så vi, om ni vet att vi har tittat på input och output, men det har jag inte riktigt med här. Men jag tog en liknelse då, jag tog en liknelse att vi kommer till en säkerhetskontroll på en flygplats. Och sen så, vid den här säkerhetskontrollen så har vi då personer som ska gå igenom den. Så att först går person A igenom och sen går person B igenom och sen går person C igenom. Och då kan man ju tänka sig att i det här fallet då så har vi då olika personer som ska passera den här säkerhetskontrollen och sen kommer alla ut och då bildas det ju naturligtvis en kö. Eller hur? Och när vi har andra processer, vi har en annan process som man också skulle kunna då ta som en sekventiell process. Det är om du ska baka ett bröd hemma, som är en ganska så bra beskrivning över och lättförståelig då, så är det naturligtvis så, vad är det vi ska göra för någonting? Jo, vi behöver köpa ingredienserna, vi behöver förbereda oss, vi ska göra den här degen och vi ska grädda. Och sen vet ni ju också då att varje del kan man ju dela upp i små delar. Men det är ett flöde i det här, eller hur? Och det är ju ganska så enkelt när vi ska då ha en bakprocess hemma. Och vi kommer komma tillbaka till den här bakprocessen om en liten stund. Men vad är då... Och så försökte jag då, som alla andra, googla då liksom på det här med rationellt sekventiellt. Vad är det för någonting? Och jag hittade inte så mycket. Men däremot så hittade jag det då tekniskt rationellt. Och då hittade jag det på psykologguiden. Där de då kopplar det till mål. Alltså, vi tänker oss att vi ska vara rationella i ett system. Då behöver vi vara tydliga, vi behöver vara begripliga, vi behöver ha mål för verksamheten. Vad är det för någonting vi ska någonstans? Och det beskriver den här också. Synsätt som bygger på föreställningen att man kan organisera och leda verksamheten med rationellt formulerade mål och med metoder som är så valda att de leder till måluppfyllelse. Och då tänker jag spontant att det är sånt som vi kan mäta. Det är lätt att mäta. Det, och då är det liksom lätt att också nå målen och se, märka liksom, är vi liksom på rätt väg då. Och då tar vi bak processen. Det är lätt att mäta. Ja, vi fick ett färdigt bröd. Eller hur? Säkerhetskontrollen. Våra personer som skulle genom säkerhetskontrollen. Ja, de har kommit igenom. Så det är en enkel process. Och jag vet inte, Harald, du får ju liksom hoppa in nu om jag är fel ute här nu så att vi inte förmedlar fel.
Jag kommenterar hemskt gärna. Allt du sagt hittills är väldigt intressant och det är ju precis det som står i den litteratur som jag har läst. Allt finns ju inte på hemsidan eller i böckerna. Man refererar till det några gånger. När det gäller beslutsfattande upptäckte vetenskapen att redan på 60-talet att man kan inte styra stora komplexa organisationer helt rationellt. Man kan inte fatta beslut rationellt för att komplexiteten säger att det rationella, sekventiella tänkandet kan inte hantera helheter. Och det var därför jag tyckte den här frågan var så intressant. Och hittills så är du helt rätt ute. Ska vi se ifall det fortsätter lika bra?
Ja, vi får se. Och då funderade jag lite grann på vad är liksom... För det här med sekventiellt då, liksom det, jag fick inte riktigt någon bild, men jag tänkte då hänger jag upp mig på det rationella och så tänker jag att det finns väl kanske något likhetstecken mellan det som är rationellt och sekventiellt då. Men vad är då fördelarna om vi nu ska liksom designa system utifrån ett rationellt tänkande? Och det är naturligtvis att det är enkelt, eller hur? Vi köper ingredienser, vi förbereder oss, vi gör degen, vi gräddar den och så är brödet klart. Det är enkelt, eller hur? Det är lätt att förstå. Det är lätt för oss att se helheten. Vi kan bilda oss en uppfattning att det här brödet ska bli klart. Så att det är enkelt på det sättet också då. Och sen då utifrån att vi liksom skapar mål. Att vi har formulerat olika typer av mål för verksamheten. Så är det naturligtvis så att det är begripligt att förstå de här målen. Och det är logiskt också i organisationen att ha de här olika typerna av målen. Och som jag sa tidigare också då, att det är lätt att mäta. Så att det är lätt för organisationen, medarbetare och organisationen att förstå det här som vi ska göra utifrån det här rationella som vi beskriver. Men då vad som är nackdelar då, det är att jag tänker att det speglar inte verkligheten som du var lite grann inne på då. Att i komplexa organisationer så är det svårt att få med liksom hela komplexiteten. Om vi tar en säkerhetskontroll, okej. är det verkligen så här det liksom går till? Person 1, person 2, person 3 går igenom. Och hur ser då liksom verkligheten ut? Ja, har vi många flighter som ska avresa från en flygplats så kan vi ju tänka oss att det blir en enorm kö och folk kommer att missa flyget om vi ska liksom ha en sån process. Och sen då ur ett målperspektiv så tänker jag så här att om vi har väldigt mycket rationella mål, tydliga, begripliga, så kanske det inte alltid tar hänsyn till människan i organisationen. Det blir väldigt fyrkantigt och det blir väldigt stelbent därför att vi tar inte hänsyn till mjuka värden. Och det tar inte heller hänsyn till oförutsedda händelser. Ni vet att verkligheten är ju så att det händer ju saker hela tiden i en verksamhet som man inte kan förutse, som man inte kan kanske föreställa sig. Man har inte en aning om att det ens kunde hända. Och det är ju det som då är liksom det knepiga.
Bombhot på Arlanda till exempel.
Vad sa du? Bombhot på Arlanda. Okej.
Okay. Ja. Vad var det? 25 gater.
Ja. Vad sa du? Var det mitt exempel?
Nej, men i ditt
gräddor. Ja. Jag tänkte att ta bankexempel så jag förstod inte. I bakexemplet, precis, det blir strömavbrott och då förstörs degen och, eller brödet. Och parallell process då, om vi går över till det då, hur ska vi designa det här då? Ja, om vi tar säkerhetskontrollen igen då så kan vi ju tänka oss då, för att vi ska få igenom de här människorna så har vi kanske inte bara en säkerhetskontroll eller ett sånt här band, vad det nu heter, med de här kamerorna och det. Utan vi kanske har flera olika parallella som går igenom som gör att flödet av människor kommer igenom den här processen mycket, mycket snabbare. Och det betyder då att vi när vi liksom ska designa olika typer av verksamheter så behöver vi identifiera var någonstans har vi flaskhalsar. Och då skulle ju säkerhetskontrollen kunna vara en typisk sån flaskhals där vi behöver fundera på okej, hur ska liksom flödet av människor kunna passera här utan att folk inte missar sina flyg, för då kommer det bli en massa andra typer av problem. Och tar vi då bakprocessen då så kan vi tänka oss att det är ganska enkelt med en bakprocess hemma när vi ska baka ett eller två bröd. Men vad gör vi på bageriet när vi ska baka 200 eller 2000 bröd samtidigt? Och det är då det jag liksom tolkar som liksom parallella processer. Och vi har en del processer som är gemensamma i till exempel ett inköp och förberedelse. Men när vi ska grädda bröden så behöver vi en massa olika ugnar. Kanske om vi har olika sorters bröd, olika storlekar på bröd också, olika temperaturer på ugnarna, olika sorter, ska det vara vedeldat och allt vad ni vet vad det finns. Så, då. Så det tolkar jag då som en variant liksom också då av en sån här parallell process. Och det är klart att så fort vi har mer komplexa organisationer, fler människor, fler processer involverade så ökar ju liksom behovet. Eller så har vi intuitivt parallella processer. Och det är kanske där det här intuitiva kommer in. Jag vet inte riktigt.
Visst, du har helt rätt. Och alla dina beskrivningar är väldigt pedagogiska och kloka. Det är precis så det är. Jag kan komplettera med ett exempel. Hjärnforskare säger om hjärnan då att vänster sida av hjärnan tenderar att ha mer logiska, sekventiella. Det är när man tänker just processorienterat, steg för steg för steg. Och då har man total kontroll och det är väldigt bra högt upp på ledningsnivå. Men ute i organisationen behöver man mängder med beslut hela tiden som ska koordineras. Men de kan inte koordineras sekventiellt, för då skulle det ta många år att tillverka en bil. Det skulle ta många år att genomföra de mest enkla saker. Så då måste processerna vara parallella, precis som i ditt stora bageri här. Så det är ett utmärkt exempel, väldigt tydligt. Men hur koordinerar man då deg 1, 2, 3, 4 om man inte har den rationella, logiska kontrollen steg för steg, så ska de så att säga koordinera samtidigt. Och där kommer ur en mänsklig sida in, kan man kalla det för intuition. Höger hjärnhalva då behandlar bilder, helheter. Helheter förstår man inte logiskt, orsak, verkan, steg, steg. Utan man får en väldigt effektiv, väldigt snabb bild. Så det säger, det har skrivits böcker om det, att man bara på en sekund kan förstå ett oändligt komplext fenomen, exempelvis vardagslivet, kärlek vid första ögonkastet. Då behöver man inte tänka logiskt, man förstår allt på grund av sin väldigt djupa intuition.
Eller förstår man, kanske känner en massa känsloyttringar som sker i kroppen.
Jo.
Så fördelen då med en parallell, de här parallella processerna då, det är ju att vi slipper kö, att vi blir effektiva i organisationen. Och att det finns då en logik att man gör samma typ av moment samtidigt. Så att det är istället för att man lägger dem på kö. Och då kan jag bara berätta att 1989 var jag i Moskva. Och när man skulle då handla på det stora varuhuset Gum i Moskva, då skulle man då först gå till disken för att se vad man ville ha. Och sen skulle man gå till en annan disk och så skulle man betala sin vara. Och så fick man en liten lapp och sen så skulle man gå tillbaka till den här disken och lämna fram lappen för att hämta ut sin vara. Och vid varje disk var det kö. Så ni förstod att det var ett projekt att handla där. Och nackdelar, ja, det är naturligtvis resurskrävande för stunden. För det är klart att om vi har en säkerhetskontroll med personer som ska arbeta då, kanske, säg 10 personer som måste arbeta under en timme. De kanske inte vill komma dit och bara arbeta en timme. Så det kan ju vara väldigt resurskrävande att man då framför, och jag tänker också framförallt på mindre flygplatser där de har en eller två flighter som går iväg. Att de måste få dit en massa folk som ligger en halvtimme utanför staden för att jobba en eller två timmar. Alltså hur anställer man folk under de förhållandena? Vilka vill arbeta på det sättet då? Och att man kanske då vissa perioder när man vet att det är väldigt mycket människor som behövs, så måste man alltså få dit väldigt många personer. Det är samma sak vid stora event eller vid stora kongresser eller alla typer av serviceyrken, så är det ju ganska vanligt att det är vissa perioder. Och även på ett callcenter, ni som har jobbat där, så vet man ju om att vissa perioder, måndagar är det alltid väldigt mycket folk som ringer. Och sen kan det liksom dag för dag liksom bli färre och färre. Eller lugnare i alla fall. Vissa toppar, vissa stunder, så kan det bli enormt mycket och då blir det kö. Och hur planerar man för det på ett bra sätt? Det är ju naturligtvis en jätteutmaning. Så det går liksom inte alltid att planera det här. Och blir det då ett bombhot och folk börjar ringa nu till Arlanda, vad händer, vad ska jag göra, kommer jag komma med mitt flight, med min flight, så kan jag tänka mig att telefonväxeln brakar, hemsidan kommer man kanske inte in på. Så det finns en massa olika saker som man behöver tänka på när man ska designa organisationen. Och har vi bageriet då, så är det naturligtvis så att risken är att vi bakar för många limpor, eller hur? Och så sitter vi där med en massa limpor som inte blir sålda. Vad sa du?
500 limpor.
Ja, 500 limpor som inte blir sålda. Då kan man sälja dem nästa dag för halva priset, men då har man ju antagligen tullat på sin vinstmarginal där. Så då tänkte jag så här, då funderade jag lite grann på det här med vad det liksom är intuitivt och parallellt. Och då tänkte jag att ja, men det måste ju handla om att vi liksom använder ändå våran känsla, våran intuition för, är det här vettigt eller är det här inte vettigt? Så att kanske som ett komplement då till det här rationella, att vi måste liksom också använda våran känsla för vad är det som händer just nu för att kunna lösa problem som uppstår i organisationen. Och man pratar ju mycket om det här med magkänsla, att intuition handlar om magkänsla. Ibland så pratar man om sjunde sinnet då. Och jag hittade någonstans också att intuition handlar om att man använder sig av tidigare erfarenheter som man inte riktigt kan ta på. För det, man kan inte riktigt beskriva det.
Du säger så bra saker. Får jag komplettera igen där?
Kanske.
Skillnaden mellan en person som tjänar 30 000 i månaden och en som tjänar 1 miljon kronor i månaden är just det som du har gått igenom. De har en magkänsla. Och då är frågan, hur kan man lära sig en magkänsla? Lär man sig den på universitetet? Och svaret på det är nej. För att på universitetet lär man sig tänka logiskt, rationellt, sekventiellt. För att teorier beskrivs på det viset. Det är svårt att beskriva en magkänsla på grund av att magkänslan beskriver en oändligt stor komplexitet. Så vårt känsloliv är en sannolikhetskalkylator av Guds nåde. som är lika effektiv som den snabbaste dator. Och den skapar hela bilder av hela vår historia. Så de som utvecklar en förmåga att fatta beslut får för varje nytt beslut en frigörelse från osäkerhet och en ökad magkänsla tills de tjänar 1 miljon kronor i månaden.
Ja, och det är ju intressant, för man har ju också intervjuat ledare. Vad är det som gjorde att de fattade olika typer av stora beslut? Och då har de ju sagt att de har gått på magkänslan. Logiska analyser har sagt att nej, vi ska inte genomföra den här affären. Men magkänslan sa vi gör det, och så blev det bra.
Ja, och där finns en del som säger att magen kan inte tänka, utan det sitter ju faktiskt i hjärnan, om vi ska petja.
Ja.
Och att det handlar också om det undermedvetna, som vi ju så ofta tystar ner, som är sammankopplat till det. Alltså där vi faktiskt har alla tidigare samlade erfarenheter, det du var inne i. Man kan uttrycka det som det undermedvetna också.
Precis, och jag hittade då, nätet är ju fantastiskt. Jag hittade en jätteintressant kandidatuppsats som jag liksom bara skumläste lite snabbt. Men jag kommer ju lägga upp den här, så ni har den här. Och det är då en kille som gjorde sin kandidatuppsats på systemvetenskapliga programmet i Lund. Där han har skrivit om just det här då. Och hans idé då var ju att skriva om intuitiva gränssnitt, vilket var spännande. Men han tittade då på, vad är intuition då? Att det kanske är någon form av motsats till logik. Men också då två betydelser. Och det ena är då instinkten. Men det andra då, den här känslan som uppstår utifrån det du sa också då, Harald. Alltså erfarenhet och eftertanke. Att den här känslan vi får, den baseras ändå på att vi har en mängd erfarenheter. Det är bara det att vi förstår kanske inte alltid att vi har de här erfarenheterna. Och att det då är någonting, när vi vet någonting, men vi vet alltså inte hur vi vet det här.
Som
det är liksom,
typ.
Vad sa du?
Som att cykla.
Cykla är ju en invand.
Men det är ett väldigt bra exempel. För om man skulle studera till att cykla, så skulle man antagligen vara tvungen att ta en doktorsgrad innan man klarar av det. För det är så oändligt komplext med balans och tröghetslag och acceleration och att göra allting. Det krävs liksom en robot för att flyga ett JAS-plan eller något för att kunna klara av det här. Ändå kan man lära sig direkt. För hjärnan är konstruerad så att den kan hantera en oändlig mängd små nyanserade parallella processer samtidigt. Men då kan de inte vara rationella. De kan inte modelleras rationellt, dessa processer. Det är alltså helheter. Det är det som gör det intressant i ett systemvetenskapligt perspektiv. För hela den här kursen håller vi på att prata om hur vi kan modellera helheten.
Så, men magkänslan tycker jag då, det kan man ju nästan, alltså jag tycker man ska lita på sin magkänsla. När man känner i kroppen att någonting är fel, då är det sannolikt fel. Så lita på magkänslan. Ja.
Jag håller fullständigt med dig. Jag tror verkligen att det är så. Men jag tänker att ibland kan väl magkänslan gå vilse, om man säger. För man kan ju uppleva att något känns fel av rädsla. Det kanske är rätt för en, men det finns något osäkert eller någon form av rädsla som gör att man inte vågar.
Ja,
då ska man ha is i magen.
Ja, men då tänker jag så här. Då tänker jag att då behöver man utforska sina rädslor. För nästan allting som hindrar oss beror ju på olika typer av rädslor, och många negativa reaktioner handlar ju om våra rädslor. Så då får man liksom forska där lite grann.
Men det är en bra fråga, för självklart så är det ju så, även man säger hjärnforskningen, att man kombinerar den styrkan i logiken, är att logiken kan hanteras och kontrolleras på en mycket mer abstrakt nivå. Man kan styra en organisation logiskt. Man har ett enda mål för hela organisationen. Men det som delegeras, det är ju alla processer som vi vill formalisera längre och längre och längre ner i organisationen och automatisera mer och mer och mer. Och de blir ju parallella. Men då ska alla dessa parallella processer koordineras, och man kan inte koordinera dem logiskt. Men om man bara håller på med magkänsla, som du säger, då kan det hända att det styr helt fel, totalt fel. Så det är ju kraften i båda dessa perspektiv som bör finnas samtidigt.
Ja.
Alltså inte bara magkänslan enligt dig, utan det är ju det andra också, om jag har förstått dig rätt.
Precis. Och vad är då fördelarna respektive nackdelarna? Ja, om man tittar på fördelarna så handlar det ju om att det finns en större frihet för människorna i organisationen att fatta olika typer av beslut. Det finns större möjligheter till att vara kreativ. Jag tänker också att det är mer empatiskt att arbeta i den typen av organisation där det finns möjlighet att fatta beslut intuitivt utifrån vad som är bäst för situationen just då, just här och nu. Och att det händer mycket med oss människor när vi känner att våra chefer litar på oss. Litar på att jag kommer klara av att fatta det här beslutet i organisationen. Och jag tänker också att det skapar mycket energi och inspiration. Men nackdelarna då kommer vi till, och har vi varit inne då, att okej, vi kanske fattar beslut som inte riktigt är faktabaserade. Så vi kanske fattar felaktiga beslut. Och det kanske blir för subjektivt. Och det kan också vara svårt att förklara och beskriva varför har vi fattat det här beslutet i den här organisationen när vi bara går på känsla. Hur motiverar jag det här beslutet när det kändes bra? Ja, på vilket sätt då? Ja, ni förstår, det kan vara svårt att förklara det då. Och sen tänker jag också att om vi går för mycket då, på känsla och alla har olika känslor, vad händer då? Så springer vi ju liksom åt olika håll och så blir det knepigt.
Ja, det är svårt med demokrati.
Ja.
Vem ska regera?
Vem ska regera, precis. Och när är det överlägset då som fråga? Sekventiellt, rationellt då, tänker jag att det är överlägset när man vill ha väldigt tydliga mål. Och man behöver enkla modeller som beskriver exakt hur det ska vara. Men också tänker jag när man vill förenkla saker och ting, alltså när man kanske ska beskriva ett företag utifrån det här som du beskrev tidigare på ett mer övergripande plan, att man gör det då på ett rationellt sätt med de här processerna, sekventiella processerna då. Man liksom behöver inte gå in i komplexiteten. Nu vet jag inte riktigt vad jag har skrivit där. När man vet känner till åtgången. Nu vet jag inte riktigt vad jag menar, så det får ni stryka. Och sen tänker jag då i mekaniska organisationer. Ni som har läst Mintzbergs organisationsteorier om mekaniska och organiska organisationer. Så tänker jag mig att i mekaniska organisationer så är det naturligtvis bra. Och då när vi har parallella intuitiva organisationer. För att slippa då hantera de här olika kösituationerna. Är det naturligtvis jättebra därför att vi får liksom igenom människor mycket snabbare. Och sen också för att utvärdera hur ska vi liksom göra för att vi ska liksom få en bild av den här komplexiteten och för att vi ska liksom vara effektiva så behöver man ju liksom kartlägga processer på ett mer komplext sätt. Och sen i de här organiska organisationerna där det är snabba förändringar, det händer nya saker hela tiden. Där behöver vi naturligtvis kunna vara mer intuitiva för att möta liksom behoven.
Jag har en fråga.
Yes.
I den där sekventuella, så är det inte så att man delar upp till små uppgifter till exempel? I den här, är det inte så? Eller?
Ja, det är ju en uppgift i taget. Logiken är sån att människan kan inte tänka logiskt, hålla allt för många variabler i huvudet, utan en sak i taget.
Mm. Men jag kan beskriva då lite kort. Då. Jag har ju jobbat i resebranschen i många år. Och jag har jobbat med beredskapskrishantering. Och då har vi byggt upp en krisberedskapsorganisation. Och då är det naturligtvis så här, okej, vad gör vi när det värsta kan hända? Och vad är det värsta som kan hända? Jo, det är att ett hotell börjar brinna eller ett flygplan störta. Det var liksom så vi tänkte då. Och sen så har vi då baserat på en mängd olika erfarenheter och olika typer av olyckor då börjat bygga och skissa på den här beredskapsorganisationen. Och då bygger man ju en modell på hur ska beredskapsorganisationen se ut när krisen kommer. Och då har man ju flera olika parallella processer. Jag drog välja kopplingar till det här. Vi hade dels en informationsprocess. Vad händer när larmet går och världen börjar få reda på att den här krisen har uppstått? Jo, naturligtvis kommer media att ringa ner företaget. Så vi behöver en process för att hantera informationen. Vad händer internt i vår organisation? Jo, folk kommer att börja ringa. Alla anhöriga kommer att ringa. Alla som vet att någon är ute och reser kommer att ringa. Vi kommer att göra att samtalen kommer telefonsystemet att krascha. Och vi behöver ha folk som kan hantera den här, hela den här situationen när det uppstår en kris. Och sen har vi då destinationen, resmålet. Vad händer där? Och där är ju också liksom en parallell process. Och allt det här måste ske samtidigt när det uppstår en kris. För att kunna hantera krisen samtidigt. Och så då en beredskapsorganisation med en beredskapsledare. Den bäst lämpade personen som är utbildad att liksom triggas igång. Och det är då inte vd eller någon annan sannolikt, utan någon annan i organisationen som känner organisationen väl. Så när krisen kommer, då löper det här parallellt. Och sen så är det ju då hela tiden intuitiva beslut som måste tas för att man ska kunna fatta rätt typ av beslut. Och en kommunikation mellan de här. Därför att kommunikationsdirektören måste ju veta vad den ska säga till media. Men man kan ju inte vänta på att det händer saker i organisationen innan man informerar media, för det måste ju ske liksom löpande hela tiden då.
Väldigt bra exempel. Akuten SÖS är ett väldigt bra exempel också.
Ja, och jag tänkte på akuten SÖS för att det var lite spännande när det var strejk där för några år sedan, så tittade man ju på arbetssätt. Och då visade det sig, där verkar det ju, vad jag förstod, som att det var sekventiellt. Patienten kommer till akuten, man anmäler sig luckan, man får träffa en sjuksköterska, sen får man träffa en doktor och så gick man igenom olika delmoment. När det var strejk där och sjuksköterskorna strejkade så klarade man ju av det här alldeles fantastiskt, för då bildade man team. Rätta mig om jag fel. Visst, eller hur? Och så visade det sig att helt plötsligt så var akutmottagningen mycket effektivare trots att det var färre personer. Lite trist för dem som strejkade. Så, tack för mig.
Sammanfattningsvis, alla organisationer strävar efter att ha så mycket parallellitet som möjligt ur det här effektivitetsperspektivet. Samtidigt finns det ett antal saker som de aldrig kan göra parallellt. Det finns en del saker som bara kan göras sekventiellt. Och det har du illustrerat jättebra. Vill du ha några slutgiltiga frågor här från alla? Eller
ja, men det kanske jag ska.
Vi har redan tagit en del synpunkter och frågor.
Positiv feedback. Det var jättebra presentation. Verkligen imponerad.
Ja, flera som nickar.
Vi får inte somna.
Nej, det var väldigt medryckande. Jag funderar på, vi pratade lite grann om risken för fel procent och när intuitionen bör råda. Är det någon typ av hierarki på beslut vi kan tänka kring där? Alltså intuitiva beslut tas oftare högre upp i hierarkin då, att med strategisk art.
Nej, alltså jag tror att det viktigaste det är att man har en lärande organisation. Så att oavsett vad man tar för beslut så kan man då efter, till exempel om vi tar den här krisen som ett exempel, att man reflekterar efteråt, okej, vad var det som hände, vad gjorde vi, vad fattade vi för typ av beslut, vad lär vi oss av det här, vad är lärdomarna och vilka misstag ska vi inte göra nästa gång. Och så är det helt enkelt. Jag tror inte det går att bestämma det på förhand. Tror jag.
Var processen är bäst lämpad?
Du var ute efter något speciellt där man kan säga att en forskare som sitter och forskar är på en väldigt generell abstrakt nivå, kanske i toppen på det här beslutsträdet. Men den forskaren påverkar inte organisationen, så det rationella tänkandet kan användas till planerande långsiktigt för att utveckla system, utveckla strategier. Men så fort man är inne i själva verksamheten som måste vara balanserad, där man måste ha ett helhetsperspektiv, då fungerar det inte längre att styra ur ett rationellt perspektiv, utan man först planerar man och sen när man handlar så blir det intuitivt. Om man översätter det till ett vanligt mänskligt perspektiv kan man säga att man kan sitta och grubbla över tillvarons mysterier väldigt länge och komma fram till vad man ska göra av sitt liv. Men sen när man väl har bestämt sig, då gäller det att handla och inte tänka kanske. Att handla intuitivt, det vill säga. För att förenkla det hela. Nu slutar vi snart. Kanske någon vill säga ett sista ordet? Ja.
Jag tänker att det är så viktigt det du sa, just att man gör en sån här krisberedskap för att kunna handla intuitivt sen. För då har du en bas, en ram, och sen kan folk börja agera.
Absolut, de kompletterar varandra.
Jättebra sammanfattning. Krisberedningen är ett exempel. Man måste planera och planera, tänka sekventiellt i detalj så att alla rutiner är lagda. Man formaliserar och formaliserar i toppen av organisationen, sen pressar man ner det och sen har man en standard för hela organisationen så att det kan vara fullt ös. Allt handlar parallellt utan att någon styr, bara för att man en gång har tänkt igenom det du kallar för krisberedning.
Ja, och sen som kommentar till det då, så kan man ju då ha simulering, som jag bara såg att det stod. Ja. Och då lekte vi ju kriser. Så då liksom triggade vi igång den här krisberedskapen. Helt plötsligt så gick det ett larm och då lekte vi att det hade hänt någonting. Och testade liksom, funkade modellen. Och så kan man skruva under tiden där också.
Simulering är ett sätt att man prövar i verkligheten. Ja. Ungefär som när man människor dagdrömmer. Det är en prövohandling. Mm. Man då fantiserar om hur man skulle vilja ha det och rätt vad det slår man till.
Jag tänkte, vi har hyllat väldigt mycket magkänsla och sånt. Men jag tänker på när man frågar en ledare så, varför tog du det här beslutet, så blir det mycket en efterkonstruktion. Alltså han, som typ grabbarna i Nordland nu, de skulle ju också sagt, om det hade gått jävligt bra, skulle de sagt att det var magkänsla. Vi visste hela tiden att det fanns en framtid här och, alltså liksom, och så var det inte så. Då de bara, ja, men kalkylerna var fel. Vi trodde att järnpriset skulle vara kvar på världens högsta pris ändå.
Ja, du kommer gå långt som ledare, du vet hur man skiljer ifrån sig.
Hur stänger jag av den här?
Ja, vad roligt att höra. Jag tänkte på det, man ska ju sitta så här naturligtvis, ja, i ett klassrum. Alla ser varandra. Svårt att skriva, ja. Ja. Det kan man göra.
Men en liten fråga.
Ja.
Min tanke här nu är egentligen att det minnar ut egentligen samma sak som det minnar ut i varje gång. Det vill säga att vi ska formalisera och effektivisera.
Ja.
Det
är det datamänniskor gör.
Och jag tänker mig även de här bakprocesserna. Nu var ju alla pilarna lite långa. Men jag tänker mig att det kan finnas processer på olika bröd som olika. Mm. Så att därför kan det finnas en idé i att ha de här olika rutinerna. Man kanske inte har en för varje. Men att det intuitiva ska kliva in just när de här oförberedda situationerna, ja, träder in. Som vi inte har satt upp det här exakta flödet. Mm. Jag tänker mig, även om ni simulerar situation, så kommer verkligheten aldrig att se exakt likadan, nej, ut. Aldrig. Vilket gör att det kommer ändå att krävas intuitiva beslut allt eftersom. Mm. Att man kan inte bli helt handlingsförlamad bara för att man inte har simulerat just den här effekten eller den här situationen.
Visst är det så? Mm.
Men här är paradoxen, och här är det inte som du antydde här tidigare, att det ska vara lagom. Lite intuition, lite rationellt tänkande, utan det ska vara maximalt med intuition och maximalt med logiskt tänkande samtidigt. Och det är en riktig gåta hur man får ihop det. Men de människorna som får ihop det, de mår väldigt bra.
Kritik också, men som jag tyckte var ganska rolig att läsa. Malcolm Gladwell har skrivit en bok som heter Blink, som finns i pocketform, som är ganska rolig att läsa när man är ledig. Men den handlar bara om thin slicing, kallar han det. Det vill säga intuitiva magkänslan och hur vi skapar den och vilka effekterna faktiskt blir.
Ja, jag har läst den också. Väldigt bra bok. Tack för idag.